Okej, och välkommen till ett nytt avsnitt av Abon Comics, avsnitt 14. Det här är Nico, tillsammans med Färnan.
Jo.
Och i veckans avsnitt kommer vi prata om serierna Batman Arkham Unhinged, volym 1. Vi kommer prata om Batman The 10 Cent Adventures, issue 1. Batman Black and White, issue 1. Och Sons of Anarchy, volym 2, Burfåglar. Och den gemensamma läsningen denna vecka är Black Panther, A Nation Under Our Feet, volym 1. Mycket Batman, så Fanan, du kan väl börja med Batman, The 10 Cent Adventure.
Ja, men självklart kan vi göra det. Jo, det är en av de här alla gratistidningarna jag har lyckats hitta under de här veckorna som har varit. Jag har försökt hitta någonting att fylla ut mitt comicsläsande med. Okay. Och försöka dessutom hitta... Jag känner att du har så jävla många coola som du tycker om att läsa, typ så här Deadshot, Batman, Jokern, alla de här häftiga coola storylinesen. Så jag försöker liksom hitta små grejer jag kan läsa från flera olika för att se om jag nappar på någonting utav det. Och det här var ett sånt nummer som jag kände att det här kan vara, faktiskt vara ganska intressant att prova läsa. Så Batman, 10 Cent Adventure. Alltså inleder numret med klassiska Batman... backstoryn. De berättar vad som har hänt Bruce Wayne när han var liten. Hans föräldrar dog, vart skjutna. Inget Vänta. Jättespeciellt. Spoiler. Ingenting nytt under solen om man säger. Sen dock, vad som kommer därefter dock är att hela historien, alltså det är inte Batman som man följer. Utom man följer Batman, ja. Men det är inte Batman som driver historien framåt.
Okay.
Utom det är faktiskt hans bodyguard eller sidekick som berättar om Bruce Wayne slash Batman.
Okay.
Om vad den här personen anser att Bruce gör med sitt liv. Vad han offrar, vad han har offrat för att försöka göra det omöjliga. Att stoppa allt våld.
Okay.
Och det får det att bli en helt ny grej. Eller en helt ny take på Batman. I alla fall enligt mig. Att jag har inte tänkt på det här sättet riktigt. Som att det han faktiskt försöker göra i stort sett är ouppnåeligt.
Mm.
Det går ju inte. Han kan inte stoppa allting som en enda människa som springer runt i natten. Och han kan inte rädda alla. Det är ju inte bara det de försöker påpeka eller det de försöker trycka på. Att det är ju inte bara alla bad guys. Det är ju inte bara alla skurkar. Det är inte bara alla brott som händer som han försöker stoppa. Utan det är ju även alla olyckor. Allting. Alltså det blir det en stor brand någonstans och någon dör så tar han på sig det. För att han hann inte dit i tid eller han var inte tillräckligt förberedd för att fixa det.
Mm.
Och så vidare. Och det liksom håller de på och spinner på. Och det tyckte jag är superintressant. Det här är bara första numret. Så att jag har inte läst någonting vidare så. Men det kan vara så att jag tänker försöka plocka upp den här framåt också. Just för att det är en sån intressant take på det.
Mm.
Däremot då, den här sidekicken i sig. Börjar som Bruce Waynes bodyguard. Eller är inhyrd som livvakt liksom åt Bruce Wayne. Hon skryter själv med att på grund av att hon är en så himla bra livvakt så förstod ju hon att, och var medveten om att han försvann på nätterna.
Ja.
Att han inte bara låg. Det var liksom, kudden lurade inte henne typ. Det är jättefånigt ett ensidigt uppslag typ där hon förklarar just det här. Att hon var ju så himla smart som lurade ut att Bruce Wayne är ju inte alltid hemma när han påstår att han är hemma. Och vad ska Bruce göra då med den här livvakten? Han kan ju inte sparka henne. Han kan ju absolut inte ta livet av henne som någon kingpin eller någonting sånt där hade gjort om deras livvakt hade kommit på det. Så han i stort sett rekryterar henne som sin sidekick. Och så mycket längre har jag faktiskt inte kommit i historien liksom. De har gått igenom... egentligen vad hon tycker om honom.
Mm.
Och vad hon tror liksom om Batman och Bruce Wayne. Kommer han att klara av det här? Hur länge kommer han att överleva? För att man får lite känslan av att det är inte hennes tanke av det här, att är inte att han kommer att hålla på, är inte om han kommer att liksom gå under med det här, utan det är när snarare. Nej. Och det gör det väldigt väldigt intressant.
Jag tänkte på att varför behöver han en bodyguard, förklarar om det, är han under ett hot eller är det bara ändå?
Alltså i varför det här första numret plötsligt? Så säger de typ ingenting om det. Jag tyckte också det kändes som en väldigt inkastat, eller alltså bara så här, okej, okay, vi kan inte använda Batgirl, eller vi kan inte använda en Robin för det här, utan det är mera verkligen så här, vi behöver en ny take på det. Hur ska vi få in den taken? Jo, Brucey får väl en livvakt som kommer på det. Alltså det kändes som en liten B-story för att få in henne. Men
är hon redan där eller blir hon rekryterad under det?
Nej, hon är redan där. Hon är redan där. Ja. Dessutom som sin, jag kommer inte ihåg vad hon kallar sig heller. Som, alltså, för hon har ju även en mask och en cap hon också.
Ja.
Såklart, eftersom att hon är ju sidekick till Batman. Liksom. Jag kommer inte ihåg vad hon kallar sig, eller vad Batman kallar henne snarare. Men hon är redan med från början. Liksom.
Okej. Okay.
Och nej, det är i stort sett det, och det är så långt jag har kommit in. Jag säger, skitintressant, verkligen. Mm. Jag kan tycka att bara första numret kan vara värt att läsa, bara för att få upp ögonen på just det här. Vad är det Batman faktiskt försöker göra? Vad är det han gör med sitt liv, liksom? Mm. Vad är det han har offrat? För att hon går igenom allt det här, verkligen. Så här, vad har han fått stått ut med för att det här ska funka? Vad har han liksom fått offra för att han ska kunna fortsätta göra det här varje dag och varje natt, liksom? Och det ger ett helt annat djup till Batman än vad jag har sett tidigare. Eller vad jag har tänkt på tidigare, ska jag säga snarare.
Hur utspelas det då? Är det flashbacks så att man får se olika uppdrag han har gjort? Eller?
Nej, det är mycket att du till exempel får se. Jag tror det är ett par bilder där han sitter i sin Batcave, i sin stol där liksom, och kollar upp på alla skärmarna. Och på skärmarna kanske det är nyheterna om en skogsbrand som är någonstans, nyheten om en bilkrasch som har hänt någon annanstans, och liksom en annan olycka. Så står hon bakom och liksom berättar att shit, nu sitter jag, ser på honom, nu sitter han och tar in det här, han tar det här verkligen som om att det är han själv som i stort sett har liksom avlivat dessa människor. Men alltså, hon verkligen förklarar det i text, så att det är en del, det är rätt mycket bubblor så att säga, det är det. Mm. Men jag tycker att det görs ändå riktigt snyggt.
Ja, men bra, bra.
Kan ju återkomma till det att den är skriven av Greg Rucka. Och ritad av Rick Burchett. Jag hatar namn som jag inte, alltså, som inte är helt glasklara. Alltså. Men jag hoppas att de uttalas på det sättet åtminstone.
Greg Rucka känner jag igen, så det kan ju vara intressant att kolla upp lite mer av honom.
Ja, jag skulle säga att det är en intressant, det är en intressant stil, intressant tecknarstil också dessutom.
Mm.
Men ingenting jätte utöver det vanliga, utan det är mycket mera historien som är intressant än den är intressantare än vad den är snygg, om vi säger så.
Ja, men då så. Jag kan väl fortsätta med lite Batman då.
Ja.
Batman Arkham Unhinged, volym 1, skriven av Derek Friedolfs, tecknad av Mike S. Miller, utgivs år 2013. Och synopsen är, i dessa berättelser som ursprungligen endast är tillgängliga online och knyter till det bästsäljande videospelet Batman Arkham City, har Dr. Hugo Strange fått kontrollen över Arkham Asylum och är fast beslutet att hålla stadens kriminella bakom galler. Men med Catwoman och Two-Face fortfarande på lös fot kommer Strange att gå till några extra längder för att få dem, även om det betyder att slå Batman mot vägen. Den här Unhinged-serien utspelar samtidigt som Arkham City-spelet. Okay. Men det som man får se utspelat i spelet får man mera bakgrund i den här serieformet då. Så om vi börjar med bland annat det här med att få reda på Catwoman och Two-Face.
Ja.
Det är nästan det första som händer i spelet.
Okay.
Det man ser att Catwoman är i en byggnad och håller på med ett kassaskåp. Helt plötsligt kommer Two-Face insprängandes och de börjar fightas. Det här får man förklara att vad är det som leder upp till att båda är just där. och hela det där. Och det är flera sådana berättelser. Vi får se Penguin berätta varför han är så emot Jokern till exempel. För det är också en grej, de är helt emot varandra i den här staden och Penguin hjälper nästan Batman i vissa delar av spelet. Okay. Vi får se varför varför Mr. Freeze hjälper Hugo Strange, varför de kämpar tillsammans i spelet. Vi fick se det här, den bästa storylinen, det är, det finns de två stora brutes i spelet. Mm. Men båda har bara en arm. Ena jobbar för Jokern och har en stor jäkla hammare som han svingar runt i spelet och är stor kämpe. Andra, han har bara en stor, han är bara stark att slå på. Och jag har bara tänkt, ja men de har bara varit lata och gjort två karaktärer som liknar varandra liksom, men har delat upp dem på två olika sidor. Ja. Och här får jag hela backstoryn. Det är att de har varit siamesiska tvillingar, de har suttit ihop. Det är därför han med hammaren, han har ju en höger arm. Medan han andra har en vänsterarm som han slåss med. Och de är ju delade på mitten av Jokern. Och det är sådana där grejer. Och det är det de förklarar i, vad heter det, den här serietidningen som jag inte alls har fattat under hela tiden jag spelat spelet. Utan jag har bara sett det som brut som alla andra. Men det finns nu en backstory. Och den var faktiskt riktigt skön när man har spelat spelet tidigare och känner igen karaktären och allting. Men den är helt okej om man har spelat spelet, för det är väldigt hoppigt. Berättelserna sitter ju inte ihop på något sätt. Men om man spelar spelet så ger det här en oerhörd, vad heter det, mervärde till hela. Ja. Man får, och man får möta flera karaktärer. Bland annat har vi, nu kommer jag inte ihåg vad han heter bara för det. Men det finns ju en docka som The Ventriloquist håller. Ja. Som dockan pratar för sig själv och sånt. Och han har alltid sett ut som en gangster på ett visst sätt. Men sen när han kom upp i spelet så såg han mera trä ut, som att han var slipad på något sätt och grejer. Och han såg inte ut som i gamla serien, om jag säger så. Och jag bara, nej, men de har tagit sin egen take. Och det är också en grej de förklarar i det här spelet, liksom att Jokern hade honom. Harley Quinn blev så, vad heter det här är en spoiler förresten om man inte vill veta något, men det skiter jag i. Harley Quinn blev så liksom emot den här dockan så hon kastade ner honom i elden. Wow. Så att den dockan brann upp. Men jag kan bara, men det är lugnt, jag har den här. Så, och det är den nya dockan man ser i spelet. Som då har den här Ventriloquist själ, den här dockans själ i sig. Så den börjar bete sig som sig själv. Så det är därför han ser annorlunda ut. Och så här små grejer bara. Som man i spelet hade så stor frågetecken. Men man bara, men det är bara någonting i bakgrunden. Så går vi vidare. Här får man förklaring på allting som blir helt plötsligt så mycket coolare. Jag tror jag har 4 eller 3 volymer till av den här. Så jag ska läsa mera. För jag har ju spelat alla spelen. Och det ska bli intressant att se mera. För det är... I Arkham City så är det så mycket sidokaraktär och sånt som man bara ser ploppar upp en gång eller liknande. Och det verkar som att de här serietidningarna visar lite mer om just mervärdet helt enkelt. För sig själv, om man inte har spelat spelet, tror jag inte det ger så mycket, för det är så pass hoppigt. Mm, men har man spelat spelet, då är nästan här ett måste, för jag tycker de är så pass bra och oerhört vackert ritade. Bra skrivna allting just tillsammans med spelet. Nej, så jag kan varmt rekommendera Arkham Unhinged. Du hade en till Batman. Vi kan väl dra av alla Batman på en gång när vi ändå kämpar igenom.
Självklart. Jag har en Batman Black and White. A Black and White World. Skriven av Neil Gaiman och ritad av Simon Bisley. Den här är en tidning som jag var tvungen att läsa om 3 gånger tror jag, för att hänga med helt och hållet. 11 sidor lång. Den är inte jättelång alltså. Däremot så är den jättekonstig. För att du börjar med att du får se i stort sett Batman kliva rätt in i ett kontor. Mm. Och du tänker ju självklart att okej, nu någonting har hänt, han är på väg in till polisstationen eller vad som helst. Alltså någonting, du tänker Batman direkt, tänker du liksom att någonting har hänt. Han kommer in, får prata med en assistent. Assistenten säger åt honom att du kan slå dig ner här ute i väntrummet för att scenen med Gordon håller fortfarande på. Och redan där var det så här, vänta nu, vad fan? Backa tillbaka några rutor, läs igen. Så bara, det står fortfarande scenen med Gordon. Tänker jag, okej, vad fan? Jaja, skitsamma, vi läser vidare. Han går och sätter sig i väntrummet. I väntrummet sitter det någon med en uppslagen tidning. tidningen viks ner. Bakom där sitter någon som ser skrämmande lik Jokern. Och de börjar prata lite grann med varandra. Det visar sig att den här singelnumret, eller det här numret, det finns, så vitt jag vet, 6 nummer. Eller det här är nummer 1 av 6. Mm. Så jag vet inte vad som händer efter den här serietidningen. Men den här serietidningen går ut på att du läser om inspelningen av en specifik scen i en Batman-series film/serie.
Mm.
Hur den utspelar sig, så att säga. Vad som händer innan, vad som händer under, vad som händer efter och när alla går hem, liksom.
Ja, ja.
Superintressant. Dock så är det sjukt svårt att komma in i när du inte har en aning om att det är det du börjar läsa. Så det kan väl vara halvintressant att veta om det sen innan. Just eftersom att det här är gratis nummer, så säger jag bara, gå in och ta ner dem för att kolla in hur de ser ut.
Mm.
Här kommer dock lite in det här att den är svartvit och den är tecknad på ett väldigt speciellt sätt.
Mm.
Så den kan kännas jävligt grötig att försöka reda ut vad som faktiskt är vad i bildrutorna.
Ja, okej. Okay.
För den är inte så precis och inte så exakt. Mm. Utan den känns mera skissad. Så att det är liksom mycket linjer, mycket grejer igen. Men jag gillar den samtidigt. För det gör Jokern att bli så mycket vidrigare på något vis. Okay. Så att de gör det skitsnyggt. Däremot, så som sagt, det här är egentligen 2 skådespelare sitter i ett väntrum, snackar lite grann inför sin inspelning av en scen.
Mm.
Skit, jag tyckte det var jättekul. Däremot så, det är inte jättemycket Batman i det. Mer än att det är Batman och Jokern där på plats, liksom.
Men jag tänkte, men vet Batman att det här är en inspelning, eller bara du som var förvirrad? Jag tänkte, nej, eller är Batman också förvirrad?
De vet om det.
Okay.
De kommer liksom dit för att spela in den här. Jokern sitter där i väntrummet till exempel och bara så här, du Bats, vill du köra lite lines mot mig, liksom?
Mm.
Och Batman säger, ja, men självklart, kör, börjar du på sida 4 där, så kör vi därifrån, typ.
Ja, ja.
Och så då spelar de upp den liksom med bara lines innan. Sen så får de gå in och köra ut den liksom på scen, där de då liksom berättar, ja, okej, shit, då kör de igenom alltihopa. Efteråt så möts de på vägen ut, eller det blir lunch. Och de säger liksom, ska vi dra tillsammans och käka lunch, liksom? Ja, men det kan vi göra, absolut. Bara, åh jävla vilken schysst line du fick in där. Den funkar ju asbra verkligen, liksom. Som serietidning så blir den där grym, typ. Alltså det, jag tyckte det var häftig meta, liksom, på något vis.
Mm. Ja, men då så. Men den är värd att kolla in, även om det är lite blockigt.
Den är lite kantig, den är lite udda så där. Men jag tycker att den är lätt värd att läsa. Speciellt eftersom att den, som sagt, är gratis. Så att, har ni inget annat att läsa, gå in och ladda ner den, för den är värd att läsa. Det är den, absolut.
Intressant, intressant. Ja, men det verkar som att alla de här 3 Batman-historierna är bra på olika sätt, för de är väldigt olika allihopa.
Absolut, den är ju väldigt, väldigt annorlunda den här gentemot till exempel den tidigare jag pratade om också, den Tencent Adventure. Där är ju en helt annan historia. Och jag tycker det är skitspännande, för man kan göra så jäkla mycket med serietidningarna. Alltså, det går verkligen att göra allt. Det finns liksom, himlen är gränsen, liksom. Det finns allt du kan komma på, det kan du göra, liksom.
Mm. Absolut. Ja, men intressant. Nästa jag har läst då, så vi kommer bort lite från Batman. Sons of Anarchy volym 2, Burfåglar. Skriven av Ed Brisson, tecknad av Damien Cochero och Jesus Hervas. Utsåld 2015, och synopsen är: The Sons of Anarchy sitter bakom galler, och det är upp till Gemma och Tara att hålla hemmet säkert från rivaliserande klubbar. Och medan Tara använder allt hon lär sig som läkare och en old lady för att hålla MC intakt under Jacks frånvaro, lägger Jack sitt liv på linjen för att hålla Sons säkert på andra sidan. Volym 2 beror den käftande klyftan mellan säsongerna 3 och 4 i Kurt Sutters äventyrs-tv-serie. Som sagt, mellan 3 och 4, de sitter i fängelse. Det är Jax, Bobby, Triggs, det är Clay, det är det någon mer? Jag tror det är någon med, men det är i alla fall, det utspelas inte jättemycket om de andra, utan det är mest Jax man får se och Clay då. Alla de åkte in i fängelse. Och under den här perioden så har, eller precis innan så har de lurat en rysk maffiasnubbe, tror jag han är. Att de skulle betala tillbaka, de skulle betala, de hade lånat 2 miljoner av dem eller vad det var, och så skulle de lämna tillbaka 2 miljoner.
Ja.
Det var bara att de lämnade tillbaka 2 miljoner i falska sedlar. Sen åker de in i fängelse. Nu vill ju ryssarna ha tillbaka sina pengar. Så det är liksom, och han har ju folk inne i fängelset, så de är hotade där. Han börjar även hota familjerna ute på liksom Tara och Jacks familj och alla de här inne i staden. Så det är liksom, hur ska allt spelas när Jax och Clay, ledarna, inte är ute i fängelse? De har liksom, de ska sitta inne i 13 månader om de sköter sig. Annars 3 år. Ja. Så hur ska det, hur ska de kunna göra det här när de liksom, de som är liksom hjärnan bakom allt i vanliga fall inte är närvarande? Väldigt intressant. Händer mycket. Det är samma sak som jag tog upp när jag läste Sansa verkligen förut. Karaktärerna och allt sånt där, det är på pricken. Det är precis som att man ser nästan tv-serien. Den är intressant. Den är snygg. Jag tycker inte den är lika bra som första. För här tar man inte man gör ingenting jättenytt, utan här gör man bara en fortsättning egentligen på tv-serien som i andra gjorde, eller i första volymen gjorde man i alla fall någonting helt nytt. Man tog en helt take. Man behöll samma karaktär men gjorde någonting helt nytt. Det här känns mer som en liksom fortsättning bara, och det var inte lika häftigt, om jag säger så, tyvärr. Dock störde jag mig inte lika mycket på snacket. Det var inte lika mycket broder och sånt där som jag hade så jäkla problem med första volymen, utan här ser man det typ en gång, inte hela tiden och liknande.
Ja.
Men den är fortfarande bra skriven, bra allting. Väldigt intressant, just för man får ju upp, som sagt, uppdelat i fängelset. Just Jax och alla, hur de håller på att bråka där inne. Och de försöker vara schyssta för att de vill komma ut inom 13 månader. Men ingenting görs ju lätt, det blir ju slagsmål och allting, och de försöker hålla sig utanför, men det går inte så bra. Och just Gemma och Tara och alla på utsidan, och är riktigt schysst. Gillar man Sons of Anarchy tv-serien så är det, kan jag varmt rekommendera även serietidningarna. För de är så pass välskrivna, välritade, och det känns alltså som bara mer av tv-serien, helt enkelt. Jag har inte så mycket att säga mer om det, utan för jag vill inte spoila någonting, det är det som är problemet med alla de här.
Men det, hur funkar, alltså, är det samma stuk på den då som första volymen och dessutom då på tv-serien i sig?
Hur menar du?
Alltså jag tänker, är det någonting som du tycker bidrar?
Alltså det är ju det som är bra, att den är ju precis som alla karaktärer, allting är ju exakt som tv-serien. Så det blir ju mer.
Ja.
Men det första volymen gjorde bättre var ju att det gjorde någonting nytt. Det tog en helt ny story. Här är bara en fortsättning på en story som egentligen kunde lika gärna ha lagts ner. Aha. För tv-serien, de bryter sig ju inte. De tog aldrig upp den här ryssen igen. Men det tänkte man, nej, men nu passar vi på att ta upp det här. Att han blev inte lurad av de där pengarna, utan han kom faktiskt tillbaka för hämnd. Ja. Så på så sätt, visst, det var intressant att se det där, just det där i fängelset, hur de inte har någonting och de kan inte göra någonting. Och Terror, de måste sköta det själva. Och det var väl intressant. Men jag hade ju hellre sett att man gjorde någonting helt nytt, om jag säger så. Som i första volymen, då tog man ju upp den här tjejen som kom och försökte hjälpa dem. För att hon hade varit med om en maffiaboss som höll på med barnporr.
Okej.
Och det har man inte riktigt. Man har någonting liknande i tv-serien. Men här tog man en helt ny take. Här blev det mer en fortsättning på någonting som redan var avklarat, tyckte jag.
Ja.
Så det är därför det inte känns riktigt lika mycket.
Nej.
Ja, och det är egentligen de få vi hade, så vi hoppas snabbt vidare in i den gemensamma läsningen då.
Absolut.
Som är Black Panther, A Nation Under Our Feet, volym 1. Som samlar Black Panther från 2016, nummer 1-4. Och sen fanns också Fantastic Four från 1961, nummer 52, men den har inte vi läst.
Nej.
För när jag kollade upp infon här så fanns det 2 namn på både skriven och tecknad av. Men jag antar att Stan Lee och Jack Kirby är från 61. Medan okay. de nya är Ta-Nehisi och Brian Steelfreeze är från det som är från 2016.
Mm, det är själva Black Panther-delen egentligen alltså.
Precis. Så jag antar att det är så de är uppdelade, men de blandades ju på sidan där jag kollade infon. Så nu har jag tagit upp båda. Vi har dock bara läst nummer 1-4 av Black Panther från 2016.
Ja.
Synopsen är: en ny era börjar för Black Panther. T'Challa konfronterar med en dramatisk omvälvning i Wakanda som kommer att leda till afrikanska nationen hårdare än någonsin tidigare. När en superhuman terroristgrupp kallar sig The People gnissar en våldsamt uppror. En landet känt för sin otroliga teknik, stolta krigstraditioner kommer att kastas i turbulens. Som självmordsbomber terroriserar befolkningen, kämpar T'Challa för att förena sina medborgare, och en välkänd skurk går ut ur skuggorna. Om Wakanda ska överleva måste det anpassa sig, men kan sin monark i en lång rad svarta pantrar överleva den nödvändiga förändringen? Vad tycker du om den här?
Intressant. Väldigt annorlunda gentemot allt jag har, eller det mesta annat jag har läst. För att här har du en serie som är, känns väldigt hög. Eller alltså inte hög, utan känns som att de som har skrivit den är väldigt fina, eller fisförnäma nästan lite grann.
Okay.
För att jag tycker att språket i sig är utöver det vanliga. Det är väl en halvbra beskrivning för det. Det är ord som jag inte, det är fan, några av dem har jag fan behövt googla för att hänga med på exakt hur fan meningar är uppbyggda och grejer. Så att det är inte skitbra, inte för mig. Det är säkert jättebra för någon som har engelska som sitt, eller amerikanska som sitt modersmål. Då flyter det säkert skitsnyggt och det är säkert jättehäftigt. Men det känns lite alviska i mitt tycke, om man säger så.
Ja.
Gillar hela Black Panther-grejen. Alltså hur... jag tycker att det är ändå en intressant karaktär, tycker jag. Dock så... han är ju helt ny för mig. För att jag har inte läst honom tidigare. Jag har inte varit särskilt jätteintresserad av honom tidigare heller. Just för att det känns som alldeles för mycket av en rip-off på många andra.
Okay.
Men efter den här volymen så skulle jag ändå säga att jag tycker att han ändå har en egen, en helt egen stil. Det är en egen superhjälte, det är det absolut. Eller en egen karaktär med sin dräkt och med hela den biten. Så att, absolut intressant. Storyn i sig som den här baserar sig på, eller som är i den här volymen, är intressant, ja. Men känns lite hoppig, för att det är jävligt många grejer som ska med i, alltså som ska försökas bakas in i samma. Jag kan tänka mig att man fortsätter läsa, alltså flera volymer framåt, då kanske det planar ut lite grann. Men det känns som att de försöker dra igång jävligt mycket på 4 nummer.
För mig, det här som du tog upp om språket.
Ja.
För mig är det som att de försöker göra afrikanska fast på engelska, om jag kan förklara det så. Att,
okay.
Som han är i Captain America när han pratar. Han har ju en väldigt tung afrikansk brytning. Och alla engelska orden sitter inte riktigt rätt i rätt mening.
Nej.
Istället för liksom hello friend så säger man friend hello och liknande åt det hållet. Och lite så känns det. Plus att som du sa, man slänger in svåra ord mitt i allt så att det blir ännu mer förvirrande.
Ja,
det är lite
verkligen
den känslan jag har av hela, hur de pratar hela tiden. Och det är mycket text ska man veta. För något som jag tyckte som inte alls passar mig. För att vara ett första nummer så här där man tar en ny, där Black Panthers syrra har varit drottning. Hon är död.
Ja, alltså, det kan, jag kollade upp nämligen, det var någonting jag kollade upp eller läste extra noga. Jag har börjat läsa om den här volymen också för att jag inte hängde med på allting.
Okay.
Första gången så kanske jag inte läste all information. Alltså det är ändå, oftast så är det ju alltid en informationssida, typ så här: det här är vad som har hänt, eller det här är det du bör veta inför. Jag kan ha missat att läsa den första gången. För att Wakanda, det här landet eller den här staden eller vad fasiken det ska föra, det är ett land väl, Wakanda. Wakanda. Ja. De har ju vibranium som en naturlig resource liksom. Som de har en grotta de håller på att forma det i liksom. De har nyligen blivit attackerade två gånger, bland annat av Dr. Doom som körde någon episk flodvåg över dem och dödade jättemånga. Strax därefter så kommer även Thanos att attackera dem ganska hårt. Och under tiden att Thanos attackerar dem så var det systern till T'Challa, eller vad heter han, som regerade både som kung eller som drottning och som Black Panther. Under den attacken så dör hon. Eller blir åtminstone allvarligt skadad. Jag tror att det står att hon vanishes. Så att det är inte helt säkert att hon är helt borta. Och nu har han då klivit upp för att ta till sig tronen igen då. För det var någonting som jag önskar att jag kanske hade tagit mig tiden och faktiskt läst den infosidan innan jag gav mig in i den första gången. För det förklarar en del utav det faktiskt.
Jo, den läste jag och precis. De pratar ju lite om hon, det är ju bara den, vad ska man säga, kung eller drottningen som får vara Black Panther.
Ja, exakt.
Men han har varit Black Panther och räddat universum, alltså hela världen. Medan hon har bara räddat Wakanda. Det är därför han sa av sig i sin kungatron för att han skulle gå med Avengers och liknande. Det här var det som jag försökte tänkte komma in på. Det här numret passar inte som en första nummer. För det är alldeles för mycket politik. Ja. Det är alldeles för mycket som du sa hoppande. Men det är för att man ska dra in, det är liksom, det är nästan ett inbördeskrig. Det är två olika grupper som försöker starta inbördeskrig.
Plus att
folket inte är med, T'Challa. Och han försöker komma tillbaka. Varför gillar ingen honom? Hans morsa helt plötsligt håller på att försöka, ja men vi har våra regler, de ska avrättas fastän de har gjort rätt och dittarna. Det blir alldeles för mycket som slängs på en och det passar inte i ett första nummer för någon som aldrig har följt med tidigare. Så här var en jättedålig första volym att hoppa in i. Sen har jag, det är precis som jag hade liksom farvågor tidigare. Black Panther tycker jag är cool på film. Jag tycker han är inte alls rolig att läsa. Jag tycker inte alls om hela det här Wakanda och allt. Det här är så här, hela de här volymerna hade varit 10 minuter, en kvart av en film där de förklarar att folket inte är med honom men han måste rädda dagen. Här blir det en hel volym som man ska läsa och det är inte intressant. De trycker in alldeles för mycket som inte alls är intressant tycker jag. Så det här ser jag heller på en film. De är emot honom, han ska försöka hitta tillbaka och det kommer man göra på... Man tar upp till 10 minuter i början av filmen och han blir helt plötsligt bra mot alla i slutet. För det är exakt så det är här också. Det är världens mesigaste grej han gör för att bli tillsammans med folket. Och det kan man förklara så lätt i en film. Och det är därför allt med honom. Dräkten, hur överdriven den är. Han kan skicka iväg från vibranium, det är det som Captain America har i sin sköld.
Ja.
Här har man sen över så här, teknologi också. Han kan börja skicka iväg sonder eller vad som helst, tryckvågor och allt möjligt från sin dräkt och hur mycket som helst. Och det var mycket mer än vad jag trodde. Så helt plötsligt...
Och den verkar vara helt skottsäker med, om jag har fattat rätt.
Ja, och det är samma som skölden. De är ju skottsäkra och allting.
Ja.
Så det känns liksom, karaktären blev bara tråkig för mig. Ingenting under hela den här volymen var intressant för mig. För mycket politik, karaktärerna tyckte jag var jättetråkiga. De som var tuffa, det var de här kvinnliga. En av dem som skulle avrättas och, vad heter det, hennes flickvän.
Annika tror jag hon hette.
Ja, de faktiskt. Två, vad de försöker göra... Med att försöka, de vill rädda alla kvinnor för de tycker inte de blir rätt behandlade och allting. Det var coolt i början, men sen mot slutet av den här volymen gjorde man ingenting av det heller tyckte jag. Det rann ut sanden, de började bara upprepa sig hela tiden. Så det tappade också mitt intresse. Den här andra skurken, vad han nu är för något, det tappade helt och hållet. För han var inte intressant för 5 öre.
Tänker du på Skogsmagen eller vad
ja,
man ska
precis,
kalla det för?
Ja, precis. Han var ju bara spacer. Han var ju så jävla ointressant så det fanns inte. Då var ju hans gamla typ lärare eller han som var profet eller vad man ska säga tidigare. Den lärda som T'Challas morsa känner.
Ja.
Och de kände när de var yngre. Han var fan mycket tuffare. Hade han försökt göra något coolt, då hade jag köpt det mer. Men nu tog man en karaktär som var helt... helt ointressant att göra någonting med, som att han skulle vara typ en gudaktig och ditt, nej, dåligt skrivet, för mycket politik, för mycket som det försiggår, gick alldeles för mycket under alldeles den här volymen. Alltså jag tappade intresset direkt i början och fick kämpa mig igenom från början till slut, för det fanns ingenting som lockade in mig alls.
Alltså jag hade nästan, min tanke är lite så här, jag tyckte det var intressant delar utav det.
Okej.
Okay. Sen fanns det andra delar som var, som jag, alltså jag hängde inte med för fem öre. Det är därför jag gav mig in och började läsa. Jag tror jag har kommit igenom två nummer till eller någonting sån här, en andra genomläsning. Och det ger mig inte skitmycket mer, ska jag säga. Jag brukar alltid känna att så här, okej, shit, jag fattar mycket, mycket mer. Jag gör fan inte det nu, för att det är fortfarande alldeles för mycket på alldeles för kort tid.
Mm.
Jag skulle ta det här som, alltså jag, man hade lätt kunnat plattat ut det här till två volymer och kastat in, tagit bort vissa delar, kastat in lite action kanske, eller kastat in någonting, alltså någonting mer, någonting annat istället för ännu mera bad guys eller ännu mera uppbyggnad av bad guys. Mm. För det tyckte jag fattar, för till exempel som i början, första numret, det är knappt 2-3 sidor in alltså. Det börjar ju med att Black Panther, han ska åka och hälsa på, eller han ska försöka, det har blivit någon strejk i det här vibranium där de minar det. Jag försöker hitta ett bra ord för det. Vad heter det? Gruvan. Gruva. Det är det ordet jag letar efter. Och där han har tagit, han ska gå dit som, jag fattar inte ens varför han ska dit som Black Panther, men han ska dit för att se om han kan tala dem till rätta liksom. Där finns det en, han berättar att han känner av en konstig kvinna, eller han ser en konstig kvinna som verkar fylla alla med hat. Så att de börjar slåss helt plötsligt. Hans Royal Guard och de här människorna som strejkar, de börjar slåss, och det blir, de är skitdåliga på att förklara det, men man antar att ett antal blir faktiskt till och med mördade utav dem.
Mm.
De har ihjäl en del av, eller några av deras people liksom. Och där, okej, okay, jag tänker ändå, när man läser tänker man ändå så här, okej, okay, shit, det här är the bad guy, och de drar igång ända direkt från start liksom. Och så läser man bara, sen hoppar de bara därifrån, direkt bara puff, försvinner därifrån, hoppar direkt till det du pratade om, där den här Anika, som är, om jag har fattat det rätt, är, har varit eller är kapten över någonting som kallas för Dora Milaje eller Milaje, någonting sånt, som ska vara typ Black Panthers egen endast kvinnliga superagent-ish, eller alltså det ska typ vara deras polis typ, eller hans egen, det ska vara någon specialgrupp.
Och det är typ där hans hon... elitstyrka, eller måste jag säga.
Exakt, tack, elitstyrka var ett bra ord för det. Där hon då ska bli dömd till döden för att hon har dödat någon som har förtryckt kvinnor och barn.
Mm.
Okej, okay, tänker man. Visst, jag kan köpa det. Sen därifrån då hoppar man direkt till någonting annat. Alltså det blir så jäkla mycket. Man hade kunnat liksom tagit delar av det här och kastat det vidare framåt ett par nummer istället. För att få det liksom en mjukare övergång.
Mm.
Visst, jag fattar att det här inte är, alltså att man inte kan göra alla nöjda med allting. Men det känns som jättemycket, jättefort.
Mm. Men det här är någonting de skulle ha delat upp. Ta Nisse Lassen och gör klart med honom först. Sen ta det här med brudarna senare och göra en story på det. Inte slänga in allt tillsammans. Samtidigt som vi ska få tillbaka Black Panther, eftersom han helt plötsligt kommer från in No Man's Land. Och så får man ju se liksom lite flashbacks sånt där om systern som var drottning och ditten och datt. Nej, man försöker, det är bara slarvigt skrivet tycker jag. Det är, de försöker för hårt så att allt blir bara en enda klump av
för nu, det här är ändå någonting som vi bör alla ha läst, även ni som lyssnar, för att det spoilas ju både höger och vänster. Så att jag tänker så här, jag måste fråga dig, för det är någonting jag fortfarande inte får ihop. Vem är hatkvinnan? Har du förstått vem hon är? Den här som i början,
den gröna
är
den som,
ja,
alltså hon, det är, exakt. Som jag förstår det, bara hon bara en sidekick till han där tränissen.
För att varför i helvete kan han inte göra skiten själv då för den här trämagen eller skogsalven eller vad han nu är för någonting?
Ja. Han vanliga fall skulle han, han bara, men jag går mitt race och så går du dit. Och man bara,
ja, för det känns verkligen som två skurkar som på något vis är hela och halvan, så att det blir liksom inte bra.
Nej.
Jag hade fattat det mycket bättre om han hade gjort det här på en gång, ända från början. Och att han liksom har drivit sin kas hela tiden. Mm. Men nu är ju hon med som någon jävla, alltså bara som någon schackpjäs i hela the greater game liksom.
Ja,
och det blir, för hon är ju bara en extra spelare som man inte fattar att hon inte är någon förrän typ i fjärde numret. Då först bara så här, vänta nu, jaha, okej, hon är egentligen bara en alldeles för mycket, alldeles för snabbt. Mm. Det är skitsnyggt ritat dock. Det gillar jag.
Så du gillar stilen?
Ja, jag gillar stilen. Jag tycker den var häftig. Och jag gillar ändå, jag har ett par problem med Black Panther-karaktären.
Mm.
Samtidigt som jag ändå gillar den på något sätt. Det är svårt att förklara vad, men för en punkt som jag inte tycker om, det är ju hur han helt öppet, alla vet ju vem han är.
Mm.
Det, eller åtminstone, han gör ingen jättegrej att försöka dölja det. För att så fort han får möjlighet så tar han av sig masken. Eller han plockar bort sin superduper robotmask eller vad det är för någonting. För att jag trodde det var en dräkt. Men det här ser ju mer ut som Iron Man än en dräkt.
Mm. Återhåller
i alla fall åtminstone i serietidningen. För att hans huvud, hennes kaul eller vad man kallar det för, den som är över ansiktet, den dyker ju bara upp magiskt.
Mm.
I stort sett från dräkten.
Ja, precis.
Och det tycker jag är konstigt. Samtidigt som det finns någonting med den. Jag tror att hittar jag rätt story bara så kan han bli en väldigt intressant karaktär. Men för han är ju väldigt annorlunda. Han har ju ingen hemlig identitet. Han har ingenting sånt. Utom han springer ju runt i dräkten dygnet runt.
Mm.
När han är ute och träffar människor på gatan, även som kungen, då har han dräkten under jackan. Mm. Eller under tröjan. Där han har liksom handskar. Alltså allting som går över armar och allting sånt, det är fortfarande Black Panther. Det enda som ser ut som kungen, det är huvudet.
Mm.
Det är liksom, så att han är ju väldigt, väldigt öppen om att det är han som är pantern, om man säger.
Och där är någonting negativt jag har med detektivstilen.
Ja.
Hans ansikte. Han ser ut som alla andra NPC:er i hela jävla boken.
Ja.
De är skitdåliga på att göra manliga karaktärer, svarta manliga karaktärer. Som, ja, så länge det inte är, de har den där, vad som jag sa, lärda. Han har långt vitt hår, om han sticker ut. Och kvinnorna,
och
de
dreads, ser faktiskt, va?
Ja, massor, han skägg och grejer.
Ja.
Och kvinnorna, de ser faktiskt annorlunda ut. Man ser alla kvinnor är olika.
Mm.
Inte kararna. De ser alla exakt likadant ut. Och det lättar ju inte med att han är svart, väldigt mörkhyad, väldigt svart hår, väldigt svart dräkt. Och så ser han ut som alla andra. De kunde väl i alla fall gjort så att alla karaktärer, liksom ansiktsutdrag, kunde ha sett annorlunda ut. Samma hudfärg, samma hårfärg, allting fine. Men alla behöver inte se exakt likadana ut i ansiktsformationer och allting. Så ibland bara, vem är vem nu då? Men det där måste vara Black Panther, för han har svarta händer med klor. Det måste ju vara Black Panther. Så det tycker jag var väldigt, jag tycker inte de har gjort den stilen snygg på manliga, vanliga karaktärer. Utan kvinnliga är jätteduktiga, men så fort det kom till männen då såg alla exakt likadana ut nästan.
Ja, jag kan bara inte hålla med dig där. Att det var inte, det är inte, det är inte deras starka sida.
Nej.
Absolut inte.
Nej, men vad skulle du ge den för betyg om du gav något?
Jag tror faktiskt att helheten i sig, han är, det är en tvåa, tror jag, faktiskt. Den pendlar mellan två och tre, men jag tror faktiskt att helheten kommer att bli en tvåa, för den är inte skitintressant.
Nej.
Det är ingenting som jag faktiskt skulle ha tagit mig igenom om vi inte skulle prata om den.
Nej.
Om vi säger så. Jag hade nog stannat på nummer två där någonstans. Tre kanske.
För mig är det, jag håller med, det pendlar också, men mellan en etta och en tvåa. Den får en tvåa tack vare de där två kvinnliga karaktärerna, krigarna som är med varandra, som har de blåa dräkterna. För de gjorde någonting intressant. Resten var helt värdelös, tyckte jag. Jag tyckte inte alls om det för 5 öre. Och jag försökte mig även på den här efter som Stan Lee och de skrev. Men jag klarade ju inte av tecknastilen på gamla tecknastil, så där klarade jag inte av en sida. Så hela den här volymen gav mig egentligen ingenting. Och jag kommer definitivt inte ta upp Black Panther igen. Jag kommer se filmen och hålla mig till filmuniversumet. Black Panther kommer jag aldrig läsa igen, för det tilltalar mig inte för 5 öre.
Nej, jag kan säga att jag har redan en serie till som jag kommer att läsa från Black Panther.
Mm.
Jag kan dock inte svära på att det blir nu, för att det är en sur... Det känns surt att börja läsa just efter den här, efter vi har läst den här volymen. Så jag kanske läser igenom några andra först, men jag ska läsa lite mer. Så får se om den historien kanske är mer intressant.
Mm.
Jag hoppas det åtminstone, för att... Jag kan se att man kan göra mycket häftigt med karaktären Black Panther, men det är ingenting som de gör i den här historien, vill jag säga.
Nej, precis. Nej, men det var en dipp tyvärr, så är det.
Ja, absolut.
Men det var hela veckans avsnitt. Nästa vecka då? Då är den gemensamma läsningen Why the Last Man, volym 1, Unmanned. Ska bli intressant att läsa. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonades.blog.se. Ni når oss lättast via Facebook, facebook.com/aboncomics. Ni kan se oss live från och med 19.00 på Twitch varje måndag, twitch.tv/abitonades. Följ oss på Instagram, aboncomics. Och gillar ni tv-spel och filmer och allt annat, så följ abitonades också, både Facebook och podd och allting. Men som sagt, det var veckans avsnitt, så tack så mycket för det här avsnittet, så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött. Hej då.
Hej då. Tjingeling.